Hej! Tycker du att det är mycket repriser på gång nu i Vattnet går? Ja, jag förstår det. Det beror helt enkelt på att jag, Nina Campioni, just nu har en pop-up second hand i Modgallerian i Stockholm. Så min tid räcker helt enkelt inte tid att göra så många avsnitt som jag hade önskat. Men tills jag är tillbaka på full tid, kom gärna och hälsa på mig i Modgallerian. Vi ses! Halli, hallå älskade lyssnare! Vattnet går is back med ännu ett avsnitt där vi ju gettar ner oss i det här med graviditeter och förlossningar. Och som vanligt är det jag som heter Nina Campioni som driver den här podden. Nu till programmets gäst som är bloggerska, entreprenör, sångerska, skådis, ja, allt möjligt känns det som. Och dessutom då mamma till Iggy och Tintin. Jag talar såklart om Vanja Wikström. Vi pratar planerat kejsarsnitt väldigt mycket i det här programmet. Mycket om fördelar och nackdelar och framförallt omgivningens tankar kring detta heta ämne. Med oss i programmet är också självklart barnmorska deluxe Gudrun Abascal. Nu så låter vi programmet köra!
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Alltså jag hade ju hoppats på att få träffa Tintin här i studion idag.
Nej.
Det är liksom min dröm så här, varje gång man får hit en gäst som har hyfsat nybliven bebis ändå. Man bara, åh, nu kommer det gosigos.
Ja, nej,
hon fick vara med pappa idag.
Hon fick vara med pappa, ja. Hon är väldigt gosig och härlig, men att ta med henne i liksom ett poddsammanhang, det skulle betyda mer eller mindre nervbrand för mig. Så att jag känner att du får jättegärna gosa med henne en annan gång.
Ja,
men just nu är jag väldigt nöjd att hon faktiskt inte är här.
Det är ju faktiskt, kan vi uppmana alla att säga ärligt att det är ganska skönt ibland att bara få vara sig själv en liten stund.
Ja.
Också en helt annan grej, nu kommer vi in på andra saker här som inte alls har med graviditet att göra. Men Rocco, min son, är ju nu 1 år och några månader och har verkligen börjat lyssna på musik, alltså YouTube-musik. Det går musikvideos efter musikvideos efter musikvideos.
Mm.
Och din röst kommer ju upp där lite då och då. Man bara, men gud! Varför känner jag igen det här så himla mycket? Och sen bara, just det.
Det är hon.
Det är hon som sjunger så vackert för mitt barn.
Ja, men tack. Vad glad jag blir.
Det måste ändå vara så fint att vara igenkänd av så många barn på något vis.
Ja, alltså det där är ju, det är liksom mitt och min kille Niklas hjärteprojekt.
Mm.
Och det är ett barnvarumärke som vi har startat som heter Baby Loom. Så hela idén med det var att liksom göra underhållande och utvecklande så här, riktigt bra barngrejer.
Mm.
Allt ifrån barnmusik till lära sig färger eller bara liksom ren och skär underhållning. Men att man alltid ska få med sig någonting. Så här, det ska alltid ha en värdig grund och vara empatiskt och genusneutralt och sådär. Och ganska ofta nu, det här var ju någonting som vi sjösatte för några år sedan för att vi kände att det saknades. Det fanns ganska mycket liksom amerikanska och indiska och engelska och ryska klipp. Men det fanns inte så mycket på svenska, så därför kände vi så här, men vi gör det själva. Mm. Och sen har vi liksom puttat ut i mina kanaler och sådär, men vi har inte gjort någonting mer än så egentligen. Och nu får jag, alltså nästan dagligen så kommer det små klipp på typ Insta DM och sådär med någon liten bebis som sitter och rockar till någon av våra låtar. Nej, men jag dör ju varje gång. Och så visar jag för Niklas och så sitter vi och musar typ och bara, men det är så gulligt.
Så coolt.
Nej, det är helt fantastiskt. Så att jag blir väldigt glad att uppskattar vår musik.
Precis. Det är spännande om ni får träffas någon gång och se om han bara så här... Känner igen den här rösten?
Precis, jag får börja sjunga bäbe eller
sånt. Ja, exakt. Mm. Exakt. Mm. Ja. Nog om det. Men det är tydligt att du är en väldigt driftig person. Det tycker jag är imponerande. Har det varit samma driftighet när det gäller det här att skaffa barn?
Alltså jag måste ju svara ett stort ja på den frågan.
Mm.
Jag har ju en förmåga att gå in i liksom projektledarrollen när jag väl har liksom bestämt mig för någonting.
Mm.
Då är det målet på väggen och sen så ska jag bara dit oavsett om det gäller att liksom skapa något företag, boka en resa eller bli på smällen. Men jag var ganska liksom, jag var ganska motsträvig i många år. Jag har aldrig varit en klassisk barnperson eller känt mig så bekväm omkring barn och bebisar. Aldrig varit den där som blir stjärnögd när man ser små bebisar. Inte varit den som du är, så här, åh, tog du inte med Tintin? Men var det mer så här, åh, vad skönt, vi slipper bebisar. Alltså, om jag ska vara 100% ärlig.
Mm.
Så att det var liksom aldrig någonting som jag var inte ens säker på att jag skulle skaffa barn. Så det blev lite en issue mellan mig och min kille, för han ville hemskt gärna ha barn. Och han hade växt upp med 3 syskon och såg framför sig något fotbollslag som liksom skojar runt där hemma och så. Så att, så ganska länge så var väl mitt projekt att, liksom att slippa bli med barn och liksom komma ifrån den biten. Men sen när jag landade i att, nej men nu vill jag. Nu känner jag att, jag vad fint, nu är jag verkligen, nu är jag där liksom, och hade kommit fram till det. Då blev det ju så här, okej, vad är steget? Få koll på ägglossningen. Jag har så här superoregelbunden mens. Kan man så här 5 gånger per år liksom. Och den kommer lite hipp som happ. Och 2 dagar ena gången och 30 dagar andra gången. Typ liksom. Mm.
Så gud, då vad jobbigt att ha mens i 30 dagar.
Ja, men det, som har liksom konstant avslag. Ja, så här. Ja. Nej, men så att jag hade liksom ingen koll på det där. Så då var det så här, köpa ägglossningsstickor. Googla bästa sätten att bli på smällen. Och säga till Niklas, okej, men då kör vi då. Då är det liksom 2 gånger per dag här nu i 7 dagar. Under de liksom fertila dagar vi har. Och sen så dundrar vi loss och så försöker vi få till det här. Så att, och första gången så lyckades vi ändå få till det på ett ganska så här romantiskt sätt. Det kändes ändå lite spontant. En sommardag, du vet. Båda var lediga. Man säger, ja, ägglossningsstickan visar ju den här. Och det blev ändå lite charmigt så.
Mm.
Och vi har till och med någon bild. Jag vet att det var den gången som Iggy, vår äldsta, blev till. Jag kände det hela kroppen. Och det var det enda tillfället som det hade kunnat bli han, dessutom. Mm-hmm. Så att jag vet att det var den gången.
Och men vad då kände du hela kroppen? Hur menar du då?
Jag bara kände det. Det var en jättemärklig känsla. Jag bara kände direkt, okej. Okay, nu händer det. Det händer någonting med mig och jag vet att jag blir gravid i detta ögonblick. Jag kände det omedelbart efter och jag kände det hela dagen liksom vidare efter vi gick ut och åkte ut och cyklade. Och jag kände det verkligen i hela kroppen. Och jag sa det till Niklas också, nu är vi där så får vi se om det fastnar. Ja. Men jag vet att den är där. Liksom.
Men vad coolt. Ann Söderlund berättade om samma upplevelse.
Aha.
Och det är liksom, det bara andra gången jag hörde det. Det är så spännande att man liksom kan känna, alltså, jag tror verkligen på det. Liksom. Mm. Jag tror inte bara det är så här flum eller... Någon skeptiker nog skulle kunna säga. Mm. Men det är ju så coolt att man kan vara så in touch med det på något vis.
Ja, och det är ju, alltså det låter ju verkligen flummigt och samtidigt inte, för att det händer ju sjukt mycket grejer i din kropp när du får till den där befruktningen. Mm. Så att egentligen är det nog inte så supermärkligt att man känner av det. Tänk alla grejer som ska klaffa och liksom fås till för att du ska få den där lilla bebisen att liksom komma igång.
Mm.
Men det roliga var att när jag låg där i sängen, jag hade ju då googlat mig till då i den här projektledarrollen att säga, ja, det finns någon procents promille chans bättre om du ligger kvar och inte slinker upp direkt då, så att alla simmarna får liksom simma kvar. Så jag låg ju där och gottade mig då bland lakanen och då tog Niklas en bild på mig. Och för han tyckte jag så, var så vacker då, dialog. Och den bilden har vi kvar. Så att det är väldigt kul fint. Att så här, ja, men jag har verkligen en bild från så här, sekunderna när Iggy blir... Sekunderna efter kanske man får säga. Den är inte barnförbjuden. I alla fall.
Väldigt så här, multitasking på Niklas i så fall.
Ja, ja men precis. Ja, vi är duktiga på innehållsskapande.
Ja, men det
vi har inte riktigt been down that road än så länge.
Men vad fint att ha det som minne.
Ja, och den är så här mysig också. För jag ligger där och ser så här nöjd ut. Och det är utslaget hår och det är ljusa
lakan. En from kvinna.
Ja, men verkligen. Man känner verkligen så här, där ligger hon.
Och Madonna.
Ja, ja exakt. Det är lite den viben faktiskt. Det är häftigt. Lite gälligt.
Ja. Det är. Och jämför det med Tintin nu då, när det gäller det här projektledariet och få till den romantiska...
Det var ju väldigt mycket projektledaren som kom fram igen.
Mm.
Den här gången hade vi ju då inte lika mycket tid eftersom vi då hade en 4-åring som slank runt, en 3,5-åring. Så det var ju inte det här liksom, åh, båda är lediga, det är lördag, ägglossningsstickan visar rätt. Utan då är det så här, vi är båda lediga, det är lördag, nu har vi 4 minuter medan det är det här liksom, öppna kinderäggsklippet på YouTube. Så här, nu kör vi. Lite så, alternativt liksom på kvällen när Iggy hade somnat.
Mm.
Så jag har också såna här bizarra sms-konversationer som jag har sparat. Då. Jag till och med delade med mig dem i bloggen för jag tyckte de var liksom så... Ja, men det blir ju så bizarrt liksom. När jag inser att jag kommer komma hem lite senare ikväll för jag ska iväg på en middag. Vi behöver få till ett ligg idag. Föredrar du efter, liksom, innan hämtning på föris eller ska vi ta den här komma hem från middagen runt 23?
Mm.
Jag föredrar ligg liksom innan föris hämtning. Kan du vara hemma 4? Absolut. Ja, men bra. Ses då. Du vet, verkligen så här.
Romance is everywhere.
Ja, exakt. Men Niklas, han tyckte ändå så här, vi måste göra någonting. Så han började ändå så sätta på lite musik och försöka skapa lite stämning. Så när man väl är där så är det ju sen mysigt. Liksom.
Alltså jag kan ju tycka att det finns något romantiskt i det där också. Att man är liksom det där teamet som ska nå fram till någon slags mål.
Ja.
Att man, alltså lite så. Alltså, och också inte vilket mål som helst. Utan ni är ett team som så här, gör en gemensam sak för att försöka skapa ett liv.
Mm.
Även om det låter jävligt kliniskt och liksom lite druppligt liksom, såklart med de här sms'en. Men det blir ändå någonting romantiskt i det tycker jag.
Ja.
Faktiskt.
Nej men det har du rätt i.
Ja, men vi backar bandet lite då till Tintin och graviditet, eller förlåt, till Iggy och graviditeten, din första graviditet där.
Mm.
Eller jag vet inte om det var din första graviditet för det första.
Jo, det var det. Mm. Jag hade aldrig varit gravid innan. Och det var ju också en sån här klassisk grej, tycker jag, som jag tror kanske många kan känna igen sig. Att man går ett helt liv och på något sätt, eller jag gjorde det i alla fall, och tänkte att man tar för givet att man kan bli gravid därför att alla inom citationstecken runt omkring en blir det.
Mm.
Sen samma sekund som man tar beslutet att okej, nu är vi där, nu ska vi försöka. Då blir det en sån enormt stor och stark önskan.
Mm.
Och då kom det där tvivlet in. Och hjälp, kommer jag ens kunna bli gravid? Kommer vi kunna bli gravida tillsammans? Har vi rätt av en bra kombo? Och då började det... Ja, det var en massa tvivel där som jag aldrig någonsin ens hade liksom funderat kring tidigare. Och ett friskt barn, ett sjukt barn, vad innebär friskt? Alltså du vet, alla definitioner hitan och ditan. Så att, ja, och just i och med att jag aldrig hade blivit det tidigare heller så blev ju oron lite extra, helt klart. Men det gick snabbt och det gick bra. Jag tror faktiskt med Iggy att då lyckades... Vi faktiskt på första försöket var sådär bizarrt. Liksom.
Wow.
Ja, så då, det var en enorm tur.
Mm.
Enorm tur. Jag har ju mycket vänner och bekanta som har kämpat länge och utan att lyckas. Eller har lyckats efter liksom 8 år eller behövt olika typer av hjälp. Och sådär. Så att, det är ju verkligen ingenting man kan ta för givet.
Nej, det är ju inte det. Men som sagt, det är någonting man gärna tror att man kan ta för givet ganska länge. Alltså, eftersom du säger, samma för mig, att man inte reflekterar över det förrän... Man stod där liksom.
Ja, och sen är det blir så här lite löjligt för att man är, under skoltiden och lite genom det man har lärt sig via filmer och så vidare så kan man ju nästan få bilden av att bara en snubbe kollar på en så blir man på smällen.
Mm.
Och sen när man ger sig in i det där så inser man att fönstret är ganska litet även om man aktivt försöker.
Mm.
Och sen är det en massa andra variabler som ska stämma också. Så att det blir väldigt liksom felaktigt det här att det ska vara så... Oj, du måste skydda dig, annars blir du på smällen. Man ska skydda sig framförallt för könssjukdomar, tycker jag. Men
precis.
Just det här med graviditet är ju det är inte jättelätt att få till. Liksom.
Nej, sannoliken inte. Hur mådde du som gravid då?
Första gången med Iggy så mådde jag prima. Jag dansade fram. Jag hade inga problem whatsoever. Så här, ja, jag hade kunnat skippa sista månaden när det var liksom bök och stök med allt för att man hade en jättestor basketboll i vägen. Men utöver det så var det peaches and cream, måste jag säga. Det var liksom ingenting som var bökigt egentligen. Varken fysiskt eller psykiskt.
Gud vad skönt.
Ja, jätteskönt.
Fantastiskt.
Det fick jag ju tillbaka. Det blev lite tillbakakaka med omgång två, kan jag ju säga.
Varsågod.
Ja, men då okay. Var det liksom, eftersom jag hade den bilden också, så blev jag nog ännu mer så, aha, okej, okay, ja, det kan vara så här också. Ja, ja, ja. Nej, det behöver inte vara peaches and cream. Det kan vara
det,
liksom.
Det som är så intressant när man tänker, det är samma kropp, det är samma partner, det är så, alltså, liksom original, liksom grunden är samma. Ändå blir det så olika.
Ja, allt som den första graviditeten var, var den andra inte, kan man väl säga. Det var ett rackarns bök och stök redan från... Där var också, jag kände också av det väldigt, väldigt, väldigt tidigt. Inte i samma stund som liksom Tintin blev till. Men redan kanske, jag skulle säga dagen efter, så kände jag det. Och jag kände då var det väldigt fysiska tecken. Jag kände direkt i mina bröst att, oj, 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 vad händer här? Alltså det var spände och var märkligt. Och, ja, det var en väldigt påtaglig fysisk känsla.
Mm.
Så du var också väldigt säker på att så här, ja, men nu har det blivit... Och sen bara några veckor in i den graviditeten så åkte jag på liksom foglossning och...
Oj, så tidigt.
Ja, det var liksom väldigt bökigt. Gjorde ont att gå och efter ett tag, några månader in, då gjorde det liksom... Gjorde ont att gå, det gjorde ont att stå, det gjorde ont att sitta. Det gjorde ont att liksom, du vet, man satt på toaletten och skulle sträcka sig efter toarullen. Så var det så här, allting var liksom kämpigt. Och då hade man dessutom en treåring som man konkade runt på, som man behövde ta hänsyn till, som man behöver leka med, ta hand om, hämta och lämna på föris, underhålla. Det fanns ju inte alls den här liksom tiden som under första graviditeten när man bara kunde lägga sig på soffan, pilla sig naveln, kolla lite sin gravida. Och är det en apelsin nu? Är det en avokado? Vad är det för någonting man har i magen? Nej, det var ju bara så här, gravida, jag hinner inte, det finns inte en chans. Det var lite mer den grejen. Så att jag mådde sämre och det fanns liksom noll chans till återhämtning, vilket inte gjorde saken bättre egentligen. Men det är lite spännande, kan man tycka, att man fått uppleva två varianter utav det.
Så kan man också säga det. Om man vill vara väldigt positivt lagd.
Precis, checkhetslampan.
Ja, men exakt.
Sorry, Barry.
Hur kan det komma sig egentligen att graviditeter kan skilja sig så otroligt mycket åt trots att det är samma föräldrar, samma kön och så vidare?
Så samma, då ska ju alltid bli lik, eller? Ja, den här skulle jag kunna svara på den här frågan. Jag har också faktiskt researchat lite grann och det är ingen som kan svara riktigt på det här. Men genetiken är mycket mer komplicerad än så på det viset och hur vi ärver egenskaper och alltihopa. Så att, tyvärr jag kan inte svara på det. Jag kan bara säga så här är det. Men att vi är lika men ändå är vi så olika.
Men har det varit jobbigt också rent mentalt?
Ja, det har det. Jag tyckte det var... Alltså, det som var jobbigt... Den andra graviditeten rent mentalt, det var att det var... Den kändes som att den pågick forever. Mm. Liksom. Och jag kände ju såklart av det här... Jag var väldigt öppen i min blogg med hur jag mådde. Och att jag inte tyckte att det var så härligt. För jag kände att man får inte... så många sådana stories och det kan vara skönt att få lite sådana också för de som, det finns garanterat de som känner igen sig och det är så här trist att behöva känna sig så himla dålig och ja men lite så här, det finns så mycket skam kring det där och då blev det liksom ett mission för mig att nej men jag vill berätta hur det kan vara när det inte är så himla kul. Det var ju självklart nyanserat också och jag sa ju givetvis jag är glad för barnet, jag är glad för den här graviditeten men det är ju fysiskt jäkligt tufft liksom och då upplevde jag att jag fick väldigt mycket igenkänning, empati, förståelse, men fick också ganska mycket av den här klassiska då. Hör du, det är nog otacksamma jäkel liksom. Du ska vara glad att du ens
kan få barn.
Ja, precis. Och hela den där liksom balletten som jag tycker är högst irrelevant och väldigt, alltså, som säger, rent ut sagt puckad. Mm. Det finns ingenting som bra som kommer ut av sådana kommentarer.
Och det är så himla konstigt också att så fort man säger någonting om, alltså överhuvudtaget om man ska vara så här öppen och liksom ärlig, då borde man ju, alltså det är så konstigt att man kan få skit för det. Men också att det är så intressant att om man säger någonting så är det precis som att, ja men då måste du plocka med hela världens alla onda saker som finns. Annars är det där du sa inte värt någonting. Mm. Alltså man får liksom inte bara vad det jag är och mår i just nu. Utan jag måste då bocka av den. Av någon konstig anledning.
Mm.
Ofta är det ju också bara kvinnor som får den här grejen. Att man måste ta höjd för alla andras problem samtidigt.
Nej, det är en tråkig, småsint inställning tycker jag. Som såklart de som har den lider absolut mest utav. Men det är tråkigt när de liksom smittar ner andra med den här negativiteten.
Mm. Och sen måste det ju få vara så att även om man har privilegiet att kunna bli gravid, så måste man ju få tycka att fan, jag vill inte ha det här barnet. Eller fan, jag mår skitdåligt. Alltså man måste få ha tillåtelse att få känna allt och tycka liksom.
Nej, det blir också så märkligt att man hela tiden måste sejfa på något sätt. Ja, det är lite som att om jag säger att jag älskar rosa, då betyder inte det automatiskt att jag hatar grön.
Exakt.
Utan det blir liksom bara för att jag säger att det är skitpissigt just nu. Jag mår svindåligt fysiskt. Det är jättejobbigt att bara ta mig igenom dagen just nu på grund utav den här graviditeten.
Mm.
Så betyder ju inte det att jag inte är tacksam för att jag är gravid, att jag vill ha det här barnet.
Nej.
Men man måste liksom hela tiden, det blev jag väldigt noga med, liksom att man måste hela tiden få in den här disclaimern.
Mm.
Obs, fortfarande tacksam, vill fortfarande ha mitt barn, är fortfarande en god person, men jag mår också ganska dåligt just nu.
Mm. Nej, men det är det som är så tråkigt i hela det klimatet som har blivit, att det blir att folk, profiler, gemene man, måste hela tiden backa på det man kanske har tänkt dela med sig. Så bara, nej men jag kan nog inte göra det, för då kommer jag förnärma den här, kommer förnärma den, och säger så.
Mm.
Och det blir så himla tråkigt, blir ingen diskussion av någonting till slut. Allting blir mellanmjölk.
Det blir mellanmjölk, och sen så saknar man ju då hela den här prylen som folk efterfrågar. Man pratar om den här rosa fluffbubblan, och alla på sociala medier delar bara liksom den här vinklade bilden av det perfekta livet.
Mm.
Men när man då försöker att verkligen göra en insats, så
får man skit för det.
Ja, men exakt. För då är man inte tacksam nog att liksom uppskatta det man har.
Mm.
Så att det blir väldigt dubbelt, och det känns som att de människorna som går in djupt i de diskussionerna och är väldigt negativa har ju helt klart för mycket tid att engagera sig i andras liv. Och det är ju väldigt sorgligt, kan jag tycka. Och därför har jag också svårt att bli verkligen, verkligen arg på dem. För jag vet att jag lider otroligt mycket mindre av det här än vad de gör själva. Men det är fortfarande trist att det ska vara så. För det gör ju att folk lägger locket på.
Exakt.
Och det var många gånger jag satt med ett inlägg så bara, jag ville så himla gärna dela med mig utan någonting, för att jag känner så här, det här kommer hjälpa så många som får igenkänning i det här nu. Och sen bara, innan jag tryckte på publicerat, så bara, men fan, orkar jag ta det här, den här bajsmackan som kommer komma med det här inlägget nu? Orkar jag ta det?
Mm.
Och sitta och liksom förklara att jag är en bra person i alla fall, bla 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 bla. Och ibland var det så här som man känner så här, fan, jag orkar inte idag, jag orkar inte idag.
Mm.
Och så kanske man inte gjorde det då. Man orkar inte ta fighten liksom.
Mm.
Och en sån kultur
är ju jättetråkigt. Nej, precis. Ingen blir hjälpt, ingen mår bra.
Nej.
Jättetråkigt.
Mm.
Men bra att orka.
Ja, men man måste snacka mer om både sånt som är liksom härligt och mindre härligt.
Med. Exakt.
Både graviditet och förlossning, tycker jag.
Precis. Men hur förbereder du dig för förlossning då? Med Iggy, om vi börjar där.
Ja, alltså om det som var tufft rent psykiskt med Tintin då, vårt andra barn, var det fysiska, så var det som var tufft med Iggy det psykiska.
Mm.
Där mådde jag ju tippetopp i liksom kroppen och sådär. Men jag hade ju en väldigt stark vilja att föda med planerat kejsarsnitt.
Mm.
Och det var också någonting som hade fått mig att vänta ganska länge med att skaffa barn. Det var en av de variabler som spelade in när jag funderade på barn eller inte barn. Liksom.
Mm. Var det en rädsla för förlossningen eller varför ville du ha kejsarsnitt?
Ja, absolut. Mm. Rädsla för förlossning och rädsla för förlossningsskador.
Ja, okej.
Okay. Som de eventuella förlossningsskador man riskerar. Mm. Och rädslan för att Det är ju en märklig situation att det mest intima i livet ska du genomföra med en person som du aldrig har träffat förut. Mm. Alltså den här barnmorskan då som ska ledsaga dig genom det här. Och är det så att man av någon anledning inte klickar med den personen, nu vet jag att de flesta barnmorskor är helt magiska och de brinner för sina jobb och allt sånt där, och de är fantastiskt kompetenta och duktiga. Men skulle det vara så att det inte känns bra, orkar man då be om så här, nej, jag behöver en annan person att hjälpa mig genom det här? Eller orkar man inte det? Skäms man för det? Vågar man inte liksom? Mm. Eller är det så att man känner att man klickar jättebra, men sen går den här kvinnan av sitt, eller mannen av sitt skift? Eller så är det så lite som förlossningsvården tyvärr ser ut idag, att hur kompetenta och magiska, fantastiska barnmorskor vi än har, så är det, det finns för lite tid, det finns för lite resurser. Det är en stressad miljö och det är otroligt värdelöst, tycker jag, att vi är ett så rikt land som Sverige inte kan styra upp vår förlossningsvård bättre. Hade jag vetat att jag skulle bli megatryckt om händertagen, att eftervården fungerade sömlöst och så vidare, då hade jag varit åtminstone lite mer positivt inställd till en vaginal förlossning. Men min bild av det var inte så positiv. Eller jag känner liksom att det är ett lotteri. Det kan ju bli helt fantastiskt. Jag säger absolut inte på något sätt att vaginala förlossningar inte är härliga eller så. Absolut inte. Det är klart
just ordet det. Härliga är väl kanske inte... Skojar bara. Nej, det finns nog kanske några fåtal ändå som tycker det. Nej, jag bara skojar. Förlåt. Fortsätt.
Ja, nej, men jag förstår ju att själva upplevelsen då i sig är ju fantastisk på många sätt. När det går bra, eller till och med när det inte går bra, kan ju folk fortfarande tycka att det är helt fantastiskt.
Absolut.
Men för mig så kändes det väldigt mycket som ett lotteri. Och jag... var inte villig att riskera det man sätter på spel med vaginal förlossning. Jag känner mig mycket mer trygg med de risker som finns med ett planerat kejsarsnitt. Mm. För det finns risker med både vaginala förlossningar och planerade snitt. Man vill ju gärna liksom framställa vaginala förlossningar som riskfria med att de är de mest naturliga då, inom citationstecken och så vidare. Och så är det givetvis inte. Utan det finns risker med vaginala förlossningar och... Jag kände mig helt enkelt mer trygg med det jag riskerade vid ett planerat kejsarsnitt. Så det var väldigt, väldigt viktigt för mig att få föda på det sättet.
Och hur mottogs den inställningen?
Ja, men det var... Alltså, i och med att det här var ju ingenting som jag kom på samma dag som jag blev på smällen. Utan det här är någonting som har legat och grott i mig sedan jag var liten i princip. Mm. Så jag har alltid vetat att det är så jag ska föda. Annars så blir det ingen affär, liksom. Men när jag och Niklas då började närma oss att nej, men nu känner vi att nu vill vi nog försöka oss på att skaffa barn. Då gick jag på eget bevåg och sökte upp en barnmorska. Bara för att så här lufta tankarna kring så här, hur är det om man känner väldigt starkt för kejsarsnitt. Vad har man för möjligheter? Hur ser den eventuella vägen ut och så där? Och så fort jag liksom nämnde ordet kejsarsnitt så började det liksom bara lysa ur den här kvinnans ögon att ajajajaj, oj vad du är fel ute. Det här har du ingenting att hämta liksom. Utan hon skulle liksom med mer eller mindre våld fösa in mig på sin väg. Och lyssnade knappt klart på mig trots att jag satt där och liksom grät, för det här upprörde så mycket känslor i mig. Utan hon var bara så här, nej du gör det här, det är alla kvinnor klarat i alla tider. Och på henne lät det då som att... Lite som den gängse bilden av planerade kejsarsnitt faktiskt kan vara, att det är på något sätt ett jättedåligt alternativ. Det är, man är en så dålig kvinna om man utsätter sin bebis för så mycket hemskheter. Och det är nästan så att man dödar sitt barn. Alltså det är nästan så liksom fruktansvärt som folk upplever, att man sätter sig själv då framför barnets bästa och så där. Och så har de ingen koll på egentligen vad det är för risker man egentligen... pratar om, som finns vid ett planerat snitt, som man också ska komma ihåg i en väldigt annorlunda operation jämfört med ett akut eller ett urakut snitt, som är en nödlösning. Så att då kände jag ju bara att det finns ju ingen chans i världen att jag kommer få ett kejsarsnitt. Det gjorde hon väldigt klart för mig. Och då kände jag att jag kommer inte få några barn. Jag kommer inte våga mig på det här.
Så då drömde Gud, så pedagogiskt korkat av denna människa.
Ja, men eller hur?
Så herregud.
Ja.
Och speciellt, jag menar, det kan ju inte vara så många, tänker jag, som söker upp en barnmorska innan man ens är gravid, att liksom dryfta sina farhågor och tankar.
Mm.
Jättekonstigt bemötande.
Mm. Och det säger ju ganska mycket att om man har samma känslor som jag och då redan är gravid och går till MVC eller vad man nu är då första gången och träffar någon och inom vården och pratar med det här om och får den, det bemötandet som folk får i ändå ganska stor utsträckning idag, då får man ju panik.
Mm.
Då har man ju den här bebisen i magen redan och man får panik.
Vad finns det för risker versus fördelar med ett planerat kejsarsnitt?
Jag kan börja med om vi säger då här ifrån barnets perspektiv, för att det är väl det som man diskuterar mest idag. Så det handlar om de här tidiga komplikationerna. Det handlar om att barnet kan ha andningsstörningar. Och det beror på att barnet har inte gått igenom förlossningskanalen och hela den mekanismen. Så att när de kommer ut så lungblåsorna så är det mycket vätska i dem och så vidare. Så att det är inte ovanligt att de har svårt att bli stånkiga som vi säger. Och så får man hjälpa till och ge ibland lite syrgas men att hjälpa barnet på traven. Ingenting sådär som jag känner att vi inte klarar om. Allting är bra för övrigt men att det är ju tråkigt ändå naturligtvis för föräldrarna. Och ibland kan det vara så att de inte hämtar hem att andningsstörning drar ut på tiden, då måste man ju då föra över barnet till en neonatalavdelning. Men ett friskt barn för övrigt så känner jag att det är okej. Men tråkigt naturligtvis. Och sedan så har vi det här med att hålla temperaturen, har de inte heller samma förmåga till, utan där är det mera noga med att få barnet på kläder. Och till och med så att jag kan acceptera att man sätter en mössa på det barnet vid planerat kejsarsnitt, just därför att de har inte alls samma förmåga med att hålla temperaturen och torka av dem ordentligt och så vidare. Sedan så vet jag att de här barnen också har ett lägre blodsocker, så man får kolla det kanske lite mer. Så att det är ju någonting i den här mekanismen att födas den vanliga väg, som är att barnet blir förberedd med hjälp av det här oxytocin och adrenalin och allting som kvinnan utsöndrar under hela förlossningsarbetet, som hon inte gör under själva kejsarsnittet på det viset. Så. Om vi då ser på risker för komplikationer för kvinnan hon föder med ett kejsarsnitt, så ser vi då att det handlar om i de här tidiga komplikationerna så är det infektion i såret naturligtvis och även i livmodern, urinvägsinfektion. Så därför idag så är det väldigt vanligt, och det är kanske mer vid akuta kejsarsnitt, så ger man i princip alla kvinnor antibiotika därför att infektionsrisken är så pass stor. Och sedan så på längre sikt så det här med blödningar är också något större, att man blöder i samband med operationen lite mer än vaginal. Men det har man fått ner ganska bra tycker jag, men något större om man tittar på statistiken. Senare komplikationer, det är ju då att det är en stor bukoperation. Så att det finns ju då risk för att man får sammanväxningar som vi säger då, av tarmar och bukhinna och sådana saker som kan göra att man får problem efteråt med allt ifrån tarmvred till ont i magen och så vidare. Sedan så är det ju också det här vid kejsarsnitt, så tycker jag att man får ta diskussion om hur många barn vill du ha. Vi säger att ett kejsarsnitt, och där är risken för den här typen av komplikationer inte så stor, men sedan för varje kejsarsnitt så ökar risken för komplikationer. Sen vet vi också att i och med att man har gjort ett R i livmodern, så är risken för nästa gång man vänta barn att moderkakan sätter sig längre ner, så kallad föreliggande moderkaka och så vidare, som man tror är grundat på grund av det här med att man har varit och skurit i limonen på det sättet.
Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
A lot can happen in the next 3 years, like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Jag får så mycket mejl. Jag har skrivit väldigt mycket om det här. Liksom jag har ju, kejsarsnitt är lite av en hjärtefråga för mig. Jag vill väldigt gärna nyansera den debatten. Och jag får mycket mejl, inte varje dag, men i alla fall ett par gånger i veckan. Från kvinnor runt om i Sverige som har blivit behandlade på samma sätt. Eller fått blivit nekade i snitt. Eller som är liksom livrädda för att bli gravida. Och sådär. Så att det finns en jättestor problematik kring det här. Så man måste bemöta med förståelse, empati och respekt.
Mm.
Men det är ju det lite som är problemet, att i och med att som är så här, riktlinjerna inom vården för hur man ska bemöta kvinnor som har väldigt stark förlossningsrädsla och önskar snitt på grund av det, snarare än de medicinska komplikationer, de är så himla lösa.
Mm.
Så att det blir väldigt mycket upp till den personliga uppfattningen hos den du möter. Och är det då en människa som har en personlig uppfattning om att nej, 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 det här är inte bra, då är det ju det bemötandet du får. Även om man tittar på liksom helt nyktert de medicinska för- och nackdelarna för båda förlossningssätten, så finns det för- och nackdelar. Och det är egentligen bara de man ska presentera, tycker jag. Och sen måste man som kvinna ha ett medbestämmande i vilka risker man är villig att ta med sin kropp och med sin bebis?
Det finns ju till och med en lag som heter patientlagen som säger exakt det du just säger. Att vi måste ha dels ett informerat val och medicinsk, alltså vård i vad säger, nu hittar jag inte exakt rätt ord, men liksom så att man tar beslut tillsammans.
Men det känns lite som att det gäller alla andra områden förutom just förlossningar. För där finns det någon sån här urkraft. Eller du vet, det finns den här liksom löjliga bilden att ja, kvinnor har fått barn i tusentals år. Liksom, och det finns ingen anledning att liksom titta åt något annat håll än just det här. Och det blir ju liksom, det blir problematiskt. Blir det. Det är synd att det ska vara så. Jag är en av dem som kämpar för att det inte ska behöva vara så. Sen förstår jag att man inte kan ha, det tyckte jag tidigare innan jag var riktigt lika insatt som jag är nu. Då tyckte jag att det borde vara en juridisk rätt att kräva kejsarsnitt. Men sen dess har jag liksom pratat med väldigt mycket läkare, barnmorskor och forskare och så vidare. Och jag vet att det går inte, därför att det finns risker om du tillhör vissa grupper. Är du till exempel kraftigt överviktig, så kan det vara direkt farligt att genomgå ett planerat kejsarsnitt. Då kan en vaginal förlossning vara alltså ett 100% bättre alternativ, hur stark förlossningsrädsla du än har. Och är det så att det blir fara för moderns liv, så är det ju klart att det inte är ett bra alternativ. Så att du kan inte liksom få en ruta längst ner på din patientjournal där du säger ja, tack, kejsarsnitt, kluck. Men däremot så måste det verkligen vara ett samtal, tycker jag.
Precis.
Och givetvis kan man på vägen få möjlighet att liksom ompröva sina tankar. Jag fick ju också gå på Aurora-samtal och prata om min förlossningsrädsla. Och det tycker jag är vettigt, för att det finns ju de som vänder och känner liksom att de blir peppade och de Absolut. Vill föda vaginalt och så gör de det och så går det jättebra och så är de jätteglada att de valde den vägen. Så att det är klart att det ska finnas stöttning, men det måste också finnas förståelse och stöttning för oss som vill gå åt andra hållet.
Absolut. Hur har du blivit bemött av människor runt omkring dig rent personligen? Jag tänker både kanske bloggläsare men också liksom, ja, men familj, vänner och så.
Ja, men jag minns en gång när jag satt i ett rum fullt med gravida kvinnor. Det var lite en sån här gravidfika, skulle man kunna säga. Och det var när jag var gravid med Iggy, första barnet då. Och alla pratade om liksom... Vi pratade om förlossningar, lite sådär som man gör. Och det här var kvinnor jag inte kände 100%. Det var ett sammanhang, man hade blivit lite ihoptussad med de här, lite för att det man hade gemensamt för att man var gravid. Och så satt vi där och fikade, drack kaffe, käkade bulle och snackade förlossningar. Och så kom liksom turen till mig då, när jag skulle säga någonting härligt om hur jag tänkte. Och du vet, de hade pratat om att föda i vatten, och det var det ena med det tredje. Och då kände jag så bara, ska jag orka liksom? Ska jag orka säga det här nu? Så, ah, nej, men nu får jag stå upp för så som jag känner. Så då sa jag att ja, nej, men jag vill ju föda med planerat kejsarsnitt. Jag bara kände hur så här, stämningen dog. Mm. Och det var lite som, du vet, man är på fest och man frågar liksom bordskan, ja, vad sysslar du med då? Så här, ja, jag är gynekolog. Ja, men det är inte lite så här, vad ska jag säga efter? Ja, okej, det är så härligt. Jag ser, ja, men du vet, det blir liksom, det var lite den prylen. Jag kände mig liksom som att de vet inte vad de ska göra nu. De vet inte, det var ingen som ville säga, ja, vad kul, eller ja, vilken spännande idé, eller ja, det känns ju roligt, eller utan det var liksom bara, det blev så obekvämt. Och det var mycket det jag tyckte att jag mötte, obekvämt och sen då de här fördomarna om att det skulle vara ett så enormt mycket sämre alternativ som folk då gärna viftade med i mitt ansikte trots att de egentligen inte hade någon koll. Och det finns ju liksom få kvinnor som är så enormt insatta i den här statistiken och fördelar och nackdelar som kvinnor som faktiskt vill föda med planerat kejsarsnitt. För du måste läsa på för att bli tagen på allvar utav vården, för att de ska förstå att så här, det här är någonting som du inte kom på igår, utan det här är någonting du verkligen känner för och är engagerad i. Men det är ju många som har den här liksom bilden då av att det ska vara så himla dåligt. Så att var det någon kommentar man fick, så var ju den ofta negativ. Att, jaha, fast du vet väl att det är mycket sämre för barnet. Den fick jag. Och den kunde jag få från folk som inte ens kände mig. Du vet, någon bekant som kunde skriva någonting på Facebook eller... Och på tal om Facebook så det fanns också en annan pryl som var att när det då spred sig i bekantskapskretsen att så här, jag ville föda med planerat kejsarsnitt, då började jag få så här, meddelanden på Facebook från folk, andra bekantas bekanta, men, som jag inte kände. Och lyssna här då, men som skrev, tack Vanja för att du vågar säga det här rakt ut. Jag har fött med kejsarsnitt. Jag har aldrig vågat säga det till någon.
Men gud.
Och du vet...
Ja, ledsamt.
Ja, det är så ledsamt. Och jag själv bara, har den här tjejen fött med kejsarsnitt? Och var den här tjejen rädd? Och liksom... Och det är ingen som har ens vågat säga det högt för att det finns så mycket skam kring det. Och det är ingen som har liksom... gått ut och fått berätta sin fantastiska förlossningshistoria, för det är också en förlossning. Vi har också förlossningsberättelser och fantastiska minnen och upplevelser. Men som jag liksom aldrig hade hört, för att man ser bara det som någon slags, jag vet inte, dåligt alternativ som händer när saker och ting går fel. Och inte att det kan vara faktiskt ett fantastiskt fint sätt att föda barn på.
Gud vad ledsamt.
Ja, men jag känner att bara på de här åren som mina olika snitt då har varit. Mitt första var 2014 och mitt andra 2018. Så har det hänt väldigt mycket. Och jag känner att opinionen har ändå nyanserats. Och det är inte lika många som liksom automatiskt plockar fram kära och fjädrar när man liksom nämner ordet kejsarsnitt. Vilket är väldigt skönt. Det finns en mer nyanserad bild nu, tycker jag. Det finns en större förståelse. Och det tror jag är mycket tack vare att folk pratar öppet. Som till exempel jag, eller det finns många andra nu som också gör det och som på olika sätt visar sina kejsarsnittsresor och som också aktivt deltar i debatten. Jag har ju varit med i så här Opinion Live, alltså suttit i liksom tv, radio och poddar, och inte för att på något sätt sprida ett evangelium att alla ska föda med kejsarsnitt, det är inte alls min poäng, utan bara att vi som verkligen vill det, som behöver det utav psykologiska humanitära skäl. Vi behöver det. Och det är inget fel på oss.
Nej, exakt. Man måste kunna få göra ett övervägt val utan att behöva skämmas för det.
Ja, absolut.
Och det är också så intressant att, men det är lite, jag kan jämföra lite med så här, att homosexuella ska få gifta sig eller inte. Alltså det är typ så här att man, de som är emot, det är precis som att det, att inkräkta på deras. Mm. Liksom så här, okej, okay, men det är inte så att bara för att du gör kejsarsnitt så betyder det inte att min förlossning var mindre värd. Eller lika mycket, bara för att de här två killarna gifte sig betyder inte det att mitt giftermål är mindre värt.
Mm.
Det är så konstig liksom, maktbalans i det där. Att man liksom, det ena är bättre än det andra.
Mm.
Det är som du säger, det är en förlossning lika mycket som någon annan förlossning.
Mm.
Och det är ditt val, inte mitt. Jag kan göra min typ av förlossning.
Ja.
Det betyder inte att jag liksom, alltså jag förstår inte riktigt hur det blir en konflikt från början. Det känns helt orimligt.
Ja, det är den här liksom ängsligheten som slår in på något sätt. Att jag tror mycket också handlar om så här, antingen medveten eller omedveten känsla av att har jag missat någonting?
Mm.
Är det där bättre?
Just det.
Har jag, am I missing out? Liksom, lite den prylen. Mm. För det finns också någon bild av att kejsarsnitt är
the easy way out.
Ja, typ. Verkligen. En lyxbehandling. Mm. Och man pratar om Victoria Beckham och att de plockar ut ungarna en månad tidigare för att liksom inte få en hängmage och alla de här grejerna som jag tror att
garanterat bullshit. Ja, precis.
Ja, precis. Men det finns en liksom en tråkig bild av folk som önskar kejsarsnitt.
Men det är precis, men det bygger nog mycket på det där med Hollywood, kan jag också tänka mig lite, att för där är det ju mycket vanligare och man ser det som en så här kändisgrej kanske för att det ser så lätt ut.
Ja, men och det är också så här, det är ju mycket vanligare i USA framförallt. Det är ju det. Det är ju liksom procentuellt sett så är det en enormt mycket större mängd som föder med kejsarsnitt i USA och då blir det ju så även bland Hollywood-kändisarna.
Exakt.
Givetvis.
Precis.
Och i Brasilien, då är jag tror upp mot 50% av alla förlossningar som är... Så att det är ju lite hur det ser ut också där.
Mm. Okej, okay, men du fick stå upp för dig själv där rätt så rejält då, gissar jag, innan du fick ett datum, eller hur funkade det till slut?
Ja, jag fick ju gå igenom den här processen med Aurora barnmorskor och läkarsamtal och så vidare. Och sen i vecka 37 så fick jag ju då mitt ja och mitt snittdatum. Och där tycker jag ju att vården skulle kunna vara mycket bättre på att ge, alltså, den här processen skulle kunna tidigare läggas.
Ja, därför att 37, alltså ska man behöva gå vara orolig komma, så länge? Liksom. Exakt.
Så att det var det jag menade, att det var liksom psykiskt bökigt för mig i graviditet 1. Därför att jag hade ju faktiskt ingen aning om jag skulle få det här snittet eller inte. Så
den, du bär på den oron så himla länge liksom.
Och det var kämpigt liksom, allt eftersom bebisen växte i magen och så att det var rätt så oskönt faktiskt. Så det var väldigt mycket skönare omgång 2. Har man väl liksom fått ett kejsarsnitt av humanitära skäl beviljat, så är det väldigt mycket lättare omgång 2. Då skulle jag säga att det är väl i princip liksom klart från början att här, önskar du det omgång 2 så får du det. Du behöver liksom inte argumentera återigen. Så är det för de flesta i alla fall, inte för alla. Men så då var det bara, då frågade ju min barnmorska när jag kom in på MVC, ja, har du samma syn på förlossning som förra gången? Och då sa jag, ja, och då sa han, absolut, men då bokar vi ett läkarsamtal till dig i vecka 20, var det då.
Mm.
Och då blev det faktiskt till och med så att då ringde den läkaren upp mig dagen innan jag skulle till Danderyds sjukhus för det här samtalet, och så sa hon att men du har ju redan gått igenom den här processen med ditt förra barn och du har ju redan förklarat dig, och om du inte har ändrat uppfattning så ser jag ingen anledning till varför vi ska träffas idag och slösa bort både din och min tid och du ska sitta och dra de argumenten igen. Du vet ju vad du vill. Och då sa jag, ja. Hon bara, men då tycker inte jag att vi behöver ses, utan jag bokar in ett snitt till dig nu. Och då kände jag bara så här, men tack, och tack för förståelsen och tack för empatin och tack för den här liksom inlevelsen i min situation, att jag slapp då ytterligare en gång.
Och tack för att du lyssnar på mig.
Ja, precis, precis. Mm. Så det var ju en enorm lättnad.
Mm.
Ja, det var jätteskönt bara.
Har du känt någon gång efter de här två snitten att du har tänkt bara, undrar hur det skulle vara med en vaginal förlossning?
Alltså, när Tintan kom ut, och vår andra, alltså, då var hon ju så jäkla liten. Så när jag tittade på henne först här, då slog mig faktiskt tanken att det kanske inte är så farligt att trycka ut den här lilla rackaren ändå. Liksom. Så att, men det är enda gången jag har haft den tanken i huvudet.
Mm.
Och nu blir det nog inga fler barn för min del. Jag varken hinner mer åldersmässigt, tror jag, eller orkar mer.
Mm.
Men skulle det mot förmodan bli någon sån mirakelbebis, så blir det nog snitt även omgång 3 faktiskt.
Men ta med oss på själva dagen D.
Dagen D. Mm. Det är ju en märklig dag. Man står där med sin mage och vet att man har ungefär ett klockslag liksom, där man vet att man kommer ha sin bebis i famnen, och det är ju väldigt surrealistiskt. Man går ju upp och skrubbar sig med Descutan, det här härliga medlet som man ska liksom gnida in i alla sina kroppsöppningar, höll jag på att säga. Nej, men verkligen så här, blir tvagad. Och sen så slinker man till sjukhuset där man får byta om till den här snidiga kejsarsnitts-outfiten. Blåa fina kläder och en sån här liten härlig plastmössa på huvudet. Och sen sitter man då utanför operationssalen och väntar. Och den grejen är ju liksom ganska märklig, för att man sitter där och vet att när dörren öppnas nästa gång och de rullar ut den här nyblivna lilla familjen, då är det ju vi som ska in och få vårt barn. Så det är ju väldigt sådär, ja, nu är det nog 10 minuter kvar. Ja, nu är det nog 5 minuter. Ja, nu, tills dess att vi håller bebisen i famnen, det är nog ungefär 20 minuter nu då.
Helt otroligt.
Ja, det är så märkligt. Men sen när man kommer in där så, jag vet att första gången så blev jag så otroligt förvånad över hur varmt och kärleksfullt och avslappnat det var. För min bild av det var en så här steril operationssal. Det kom in någon doktor. Liksom. Precis. Och så var det liksom inte alls det. Utan det var så här varmt och härligt och det var mysigt. Och alla var så fruktansvärt gulliga. Alltså min upplevelse av vårdpersonalen är ju bara, vilka hjältar. Så magiskt fantastiska människor. Som lyckas få en att känna sig speciell och omhuldad och var så här superfulla av glädje, trots att de gör här. Där gör de ju liksom ett snitt i timmen på Danderyd. Så att du vet, de liksom kommer in och bara, hur känns det? Och nu ska du lägga det här, och snart är bebisen här, är det en kille eller så? Men du vet, de håller på och liksom snickersnackar så att man liksom slappnar av och
får en att känna sig speciell.
Ja, verkligen.
Gud vad fint.
Och vad vill du ha för musik? Och det var liksom perfekt musik. Det är så här lugna favoriter, det är så här radioskval. Vilket också är skönt när man vill ha en stämning som är lite så här avdramatiserad. Att det inte blir liksom du vet, liksom, jag är inte den kvinna som föder till Lejonkungen och känner att liksom, utan jag vill gärna att det får gärna vara så här cocktailstämning. Så att jag var förvånad över att det var så himla avslappnat och glatt och varmt. Och sen är ju de liksom mega proffsiga, så att man får den där ryggbedövningen eller ryggmärgsbedövningen, och man känner inte sina ben, det verkar ganska snabbt. Så det är ju en märklig känsla. Den grejen var jag lite orolig för, att man skulle tycka att det var liksom så här, jag känner inte mina ben. Och det är ju lite märkligt, men å andra sidan är ju hela situationen så märklig och abstrakt. Så att det blir ganska naturligt. Alla märkligheter blir ganska naturliga i den här mega märkliga situationen. Och sen var jag också lite nojig över kateten, för man har ju då en kateter när man gör snitt. Och det tyckte jag ju då, så här, hjälp, hur ska det kännas och sådär. Men det har heller inte varit något problem överhuvudtaget. Jag har älskat den här katetern, var det jätteskönt att inte vara kissnödig. För man har den kvar ungefär ett dygn efteråt. Så att man blir aldrig kissnödig, vilket är jätteskönt. För man kan liksom ligga
man blir aldrig kissnödig, utan det bara händer av sig självt.
Ja, den suger liksom ut kisset och så hamnar kisset i en påse.
Det har inte jag fattat.
Som jag andra gången, då gick jag och tömde den själv. När jag såg, nu är den full, går jag och tömmer den. Så att man får liksom all den här känslan av kissnödighet.
Gud, borde man ju ha på natten när man är gravid, känner jag. Fan vad skönt.
Ja, du vet, lättnaden när man hade gått i så här 9 månader och varit kissnödig. Kom, instant. Nej, det var som himmelriket. Jag bara, kateter, det är ju fantastiskt. Så det var liksom ingen grej heller. Och det här att någon ska liksom pilla mellan benen och sådär. Som sagt, allting blir väldigt omärkligt i den här märkliga situationen. Så spänner de ju upp då det här skynket över magen. Och de tvättar magen och grejer och donar lite där bakom. Och sen så känner man ju när de buffar omkring. Och det är vi också lite orolig för. Så här, kommer jag freaka ur när jag känner att de grejer omkring med min mage? Det kommer ju inte att göra ont. Man känner ju ingenting, men man känner ju att någonting händer. Kommer jag få panik? Och det var inte heller så obehagligt som jag trodde. Utan För de berättar hela tiden vad de gör. Att de säger, nu kommer vi trycka lite på livmodern. För de, i och med att bebisen då själv inte trycks ut av värkarbetet, så måste de ju pressa ut den. Så då berättar de det och då vet man ju om det. Och det var på något sätt ganska skönt, tycker jag. För att då känner man att någonting händer. Annars så blir det lite så här, ja, här ligger jag på ett bord, tittar i taket. Här är det lugna favoriter på. De håller på med någonting bakom skinket, men vad är det som händer? Alltså det var ganska skönt att säga, ja, nu bökas det och stökas lite. Nu känner jag att det är någonting som håller på att grejas med. Och sen kom ju den här lilla bebisen. Och det, alltså från det att de börjar... Alltså hela grejen tar kanske 40 minuter. Och från det att kirurgen går in och börjar göra sitt, så tar det kanske 20 minuter. Innan dess är det tvättning och du ska få bedövning och sådär. Så att du vet ju när kirurgen liksom säger till att nu börjar vi, att nu är det verkligen allvar. Och andra gången var det faktiskt en ännu större och nästan ännu finare upplevelse. För då visste man ju mer vad man skulle få. Man hade koll på att en bebis blir ett barn som är en person. Alltså man, det är den här sjuka prylen som man kan producera. Att man kan producera ett barn, det är så märkligt. Så att då blev det nästan ännu större faktiskt, ännu finare. Så att när vi hörde henne skrika, det största känslomässiga just med andra förlossningen, det var att när vi hörde henne skrika på andra sidan skinket, alltså jag och Niklas, vi tokbölade. Vi bara tokbölade, för då fattade jag så här, vi har lyckats en gång till. Vi har gjort den till sån här liten rackarns människa. Och det var så himla fint. Det var ännu starkare än när man faktiskt fick se henne. Just det där skriket, man bara, ja, för att det är en person, för det är ju så abstrakt liksom. Jag vet inte. Även de här som har liksom 12 barn. Jag vet inte om de tycker att det blir mindre abstrakt varje gång. Att du kan skapa det här lilla livet som växer till sig och sen kommer ut som en bebis. Det är ju så sjukt.
Liksom. Det är så märkligt.
Ja, herregud. Jag förstår dem som inte kan sluta.
För man säger, exakt, det blir lite av en drag.
Ja, vad ska det bli för person? Liksom? Ja. Det är så häftigt. Ja, men så har det varit otroligt lugna upplevelser. Väldigt, man är extremt närvarande. Det har varit väldigt känslomässigt fint, intensivt, men samtidigt lugnt. Första gången var det ju kanske lite väl intensivt för Niklas, för han höll på att svimma. Då var det liksom, de skulle sätta in den här infarten i min hand, och det i mina upplevelser, jag kan ju bara prata för mina upplevelser och planerade sitt, men det har varit det som har så här, typ, gjort ondast, det lilla nålsticket, så här, tjuff. Och då var det en läkarstudent, var någon som inte var 100% färdig, utexaminerad eller färdigutbildad. Så gång två så sa jag att jag vill inte ha någon som inte har 100% koll.
Ingen lärling, tack.
Nej, ingen lärling. Så att hon stack fel då ett par gånger. Jag kan vara lite svårstucken och hitta ådrorna. Och då började det blöda och så började det rinna blod och så började det droppa ner på golvet och sådär. Och Niklas då, som stod bredvid och samtidigt såg hur någon liksom, du vet, minuterna efter satt en jättestor nål i min rygg. Och du vet, bara vetskapen om att så här, nu kommer barnet snart, och han hade lyckats sätta på sig, du vet, så här, t-shirt, tröja, stickad tröja, kofta. Det var väldigt mycket grejer going on under hans då fräsiga kejsarsnitts-outfit. Så han blev ju liksom varm och svettig och stressad, så att han höll ju på att tuppa av. Men de här proffsiga människorna, de såg ju det på nys avstånd. Så de bara högg tag i honom, och jag märkte ju inte det här. Det berättade han efter. Så att de högg ju tag i honom och liksom gav honom ett glas saft. Så att han kom tillbaka på banan. Så det var ju väldigt fiffigt gjort. Ja. Liksom. Så att det är väl det mest dramatiska som hände. Men det var jag inte medveten om, och det är jag ganska tacksam över. Man vill liksom inte att så här, ens partner ska... Ja, det här är för jobbigt för mig. Jag klarar inte av det här nu. Och man själv bara, ja, här ligger jag. Snart så kommer en kniv, skär upp hela min mage, får ut ett levande barn.
Men lite droppa bord och så ligger du där, ja. Okej. Men du, jag tänker på alla de här liksom just kommentarerna då som du kanske har fått i samband med att du har tagit det här beslutet. Typ att, ja, men det blir svårare att amma, det blir jobbigt att läka, man får alltså allt. De här farhågorna som många har kring och fördomarna om planerade kejsarsnitt. Är det något som har varit jobbigt just för att kejsarsnitt, så att säga? Vet du det?
Ja, alltså... Som sagt, återigen, jag kan verkligen bara prata för mina upplevelser som har varit otroligt smärtfria och enkla. Alltså, jag har verkligen varit upp och knatat några timmar efter. Jag har inte behövt ha några starka värktabletter. Jag har inte haft ont. Jag har inte tyckt att det har varit bökigt liksom. Man får ju bära sin bebis och så vidare. Det finns ju en massa märkliga liksom, skrön och kring det. Du kan inte ens bära ditt barn. Bara, jo, det får man visst. Mm. Man släpar inte hem matkassarna från ICA, det gör man inte. Eller liksom vagnen upp för trapporna. Men du kan absolut bära din bebis. Men, så att allting har gått väldigt bra. Och liksom läkning, återhämtning och så vidare. Men det enda då som kanske har ställt till det, det vet jag inte, men det kan ju vara svårare med amning då till exempel. Mm. Och amningen har inte funkat för mig varken gång ett eller gång två. Första omgången så försökte jag, för att då hade jag också någon liksom löjlig bild av att eftersom man då hade fått iproppat i sig och det fanns den allmänna bilden att om man föder med kejsarsnitt så har man inte genomgått en förlossning. Man är ingen riktig kvinna. Man är en lite sämre version av en födande människa och sådär. Så gick ju inte jag helt liksom obefläckad ur det, utan jag hade ju lite den känslan att jag var nog lite sämre ändå, att jag inte liksom gav mig in här som alla andra inom citationstecken kvinnor fixar utan problem då liksom, enligt skrönan.
Mm.
Så att då kände jag, då blev det viktigt för mig med amningen, för jag ville på något sätt så här visa att men jag är visst en riktig kvinna, jag kan också, jag är också en urmoder, jag är också en varje kvinna, men du vet det där liksom. Så då höll jag på att kämpa som ett svin i 3 månader. Och alla mådde dåligt. Jag mådde dåligt, min kille mådde dåligt, bebisen mådde dåligt. Jag fick inte tillräckligt med mat. Och det var ett enda piss måste jag säga.
Mm.
Och sen när vi gick över till ersättning så då löste sig allting i ett nafs. Bebisen blev glad, mätt, nöjd, sov bättre. Jag slapp känna mig värdelös, slapp sitta 14 timmar om dygnet med ett barn vid bröstet som sög och sög och sög och sög utan att få sig tillräckligt med mat. Och så vidare. Så att då kände jag, då var det liksom fantastiskt med ersättningen.
Mm.
Även andra gången så ja men fallerade amningen och jag försökte där att liksom, jag kanske orkade hålla på i 10 dagar, kanske 14 den här gången. Och sen så kände jag, jag vet vart åt det här barkar. Jag kan säkert få igång det om jag kämpar ut det här helvete nu i 3 månader. Men jag har ingen behov av det. Ersättning funkar utmärkt. Jag och min kille hade dessutom kommit överens om att vi skulle vara föräldralediga varannan dag. Vilket innebar att det dessutom nog förmodligen var bättre för oss att köra ersättning ganska omgående. Så att då var det mer så här, jag testar och ser om det funkar. Funkar inte så, men då kommer jag inte kämpa för det.
Mm.
Och det kan ju ha att göra med att jag inte födde vaginalt. Att de processerna liksom inte kom igång då rent fysiskt i min kropp.
Det kan ha, men det var andra sidan jättemånga som föder vaginalt som har superproblem med amningen också.
Exakt. Så man vet ju inte.
Nej.
Och det var heller inget jätteproblem för mig. Så att, så egentligen så, jag får nog säga att det är, jag har inte upplevt någonting negativt med det förutom omvärldens reaktioner. Mm. Det skulle jag säga är den stora negativa biten.
Det måste vi ändra på, för det är ju något extremt onödigt.
Ja.
Det är så mycket annat inom graviditet som är jobbigt som det är. Liksom.
Och det finns så mycket annat i världen som är viktigt att fokusera på.
Verkligen.
Människor svälter, flyr och dör. Liksom. Lägg energin där, försöka hjälpa där. Liksom.
Vi har sagt det ganska många gånger i den här podden, tror jag, men var snälla mot varandra. Ja. Var snälla mot varandra. Acceptera varandras olikheter.
Ja.
Det är inte så svårt.
Nej.
Nej.
Mm.
Du, vad har du för tips till någon som sitter och lyssnar nu och tampas lite med samma farhågor som du och som gärna vill göra ett kejsarsnitt?
Då skulle nog mitt tips faktiskt, jag skulle nog faktiskt tipsa om min egen blogg där, för jag har samlat så himla mycket bra saker som jag hade önskat att jag hade fått läsa när jag satte de här tankarna inför min första graviditet. Jag bloggar på vanjavikstrom.se. Just nu hittar man bloggen på Mama. Där finns det en kategori som heter kejsarsnitt. Och där finns det dels inlägg om som är mer allmänna, där jag berättar om liksom, procentuellt statistiskt och så vidare. Risker och fördelar med kejsarsnitt versus vaginala förlossningar. Hur det ser ut med förlossningsskador statistiskt sett. Hur det ser ut med risker vid kejsarsnitt. Jag länkar till mycket liksom, forskningsrapporter, Socialstyrelsens styrdokument, Facebookgrupper som är väldigt bra att vara med i, poddar som är bra att lyssna på. Alltså, jag har liksom gjort ett samlingsinlägg så här, att här hittar du det mesta, det som ger svar på alla dina frågor. Just i och med att jag får så mycket mejl om det här så kan jag hela tiden, då har jag skapat det här blogginlägget för att då kan jag hela tiden hänvisa till det. Så slipper jag skriva det mejlet liksom varje vecka. Mm. Och sen finns det också ett inlägg där som heter argument för att få ett kejsarsnitt beviljat. För att har man väl bestämt så känner att det här är någonting som man önskar i hela sitt väsen, så kan det vara bra att ha lite på fötterna när man möter dels vård men också sin omgivning. Som kan vara mer eller mindre förstående. Mm. Så att där finns det också argument uppstaplade som kan vara schyssta att liksom läsa igenom. Så att det är nog faktiskt mitt allra bästa tips. Som sagt, det är en hjärtefråga för mig, så jag gör ju mitt bästa för att kunna sprida nyanserad kunskap kring det här.
Supertips! Mm. Kanon! Tack Vanja för att du vill vara med.
Tack Nina, det var jätteroligt!
Stort tack kära Vanja Wikström för att du ville dela med dig av din story. Så viktigt att vi pratar mer om det här och accepterar varandras olikheter tycker jag. En lärdom som vi kan bära med oss efter det här programmet. Tack också alla ni som lyssnar och mejlar och hurrar hela vägen fram på den här podden. Det är så underbart att få ta del av era tankar. Fortsätt gärna med det, både på Instagram och i riktiga livet. Vi hörs snart igen. Puss och kram!
Producerat av Perfect Day Media.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50. Luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.